alla pratar om att man vet att det är det här som behövs. Det är det här som måste till. Det är det här som är jätteviktigt för att kunna bryta barn och ungas ogynnsamma utveckling. Vi måste samverka, vi måste komma in tidigt. Och ändå är det svårt att få till det långsiktigt.
Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om tidiga samordnade insatser.
Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
Min kompis sa att om man snackar med så tar de barnen.
Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut.
Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten.
De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
Starka fackförbund behövs för att hålla balansen på arbetsmarknaden. Akademikerförbundet SSR är fackförbundet som dessutom jobbar för att din roll som socionom ska vara stark. Människor som kommer i kontakt med socionomer befinner sig ofta i en utsatt situation. Det är därför viktigt att de bemöts och behandlas professionellt. Auktorisation av socionomer höjer professionaliteten och stärker det sociala arbetet. Läs mer på akademssr.se/socionomauktorisation. Välkommen som medlem!
Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Idag ska vi prata om tidiga samordnade insatser med Kerstin Bergman som arbetar på Socialstyrelsen och Ebba Silverstolpe Agard som kommer från Skolverket. Välkomna!
Tack!
Tack!
Ni har gemensamt lett den nationella satsningen tidiga samordnade insatser som pågått mellan 2017 och 2023. Många lyssnare känner redan till TSI, gissar jag. Men alla har säkert inte stenkoll. Kan inte du, Kerstin, berätta vad TSI är?
Jo, tidiga samordnade insatser, TSI, det handlar om förebyggande arbete. Att komma in tidigt i ett barns eller en ung persons liv för att bryta en ogynnsam utveckling. Det handlar alltså om tidigt ett barns liv eller att bryta en destruktiv utveckling för en tonåring till exempel. För att komma in i ett tidigt skede så behöver också det förebyggande arbetet stärkas. Och vi har verksamheter idag som jobbar med sina respektive uppdrag. Och det finns en utmaning här att när verksamheter är pressade så strammar man åt sina ansvarsgränser och de här mellanrummen blir större. Så det är en utmaning i TSI att täppa till de organisatoriska mellanrummen. Och de verksamheter som vi har jobbat med i TSI, det är främst socialtjänstens öppenvård, primärvården inom hälso- och sjukvården och sen är det då förstås förskola, skola och elevhälsa. Det är de verksamheter som är relevanta i TSI främst. I TSI har vi anpassat den här preventionstriangeln som man använder sig av i förebyggande arbete ofta med de här tre nivåerna. Det finns en universell nivå som riktar sig till alla barn. Det finns en indikerad nivå som riktar sig till barn som riskerar ogynnsam utveckling. Och så har vi en selektiv nivå i mitten för barn som riskerar ogynnsam utveckling. Det är här vi har definierat att TSI kommer in på den selektiva nivån. Och här ser vi också att med den nya socialtjänstlagen så får socialtjänsten mycket större möjligheter att jobba förebyggande. För här behöver verksamheterna verkligen steppa upp och det här kan bli en förbättring för det arbetet, tänker vi. Och nu har jag pratat om T-et här länge och nu ska vi prata om S-et, Ebba, i TSI.
Precis. S-et det står ju för samordnat och det handlar ju om den här helhetssynen på barn och ungas behov. Och för att kunna ha det så behöver man ju olika perspektiv. Och det kan man ju få när olika verksamheter samverkar med varandra som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kanske polis. Ett exempel kan vara skolfrånvaro. Det kan ju handla om olika skäl till att en ung person har mycket frånvaro från skolan. Det kan handla om omständigheter i skolan som gör att skolan behöver utveckla sitt arbete eller göra anpassningar. Men det kan också handla om hemmiljön där föräldrar kan behöva stöd från till exempel socialtjänst eller hälso- och sjukvården. Eller faktorer i närmiljön som påverkar. Och det är just det här när man får till den här samordningen mellan verksamheterna som man kan täppa till de här mellanrummen som Kerstin pratade om. och föräldrarna inte blir de eller barnet som ska samordna stödet från olika verksamheter. Utan det tar de som jobbar med frågorna hand om. Och sen när man kommer in på det här med insatser, då handlar de här insatserna i TSI om att stärka skyddsfaktorer i barn och ungas liv. Och framförallt ser vi att det handlar om att stärka möjligheterna till en god närvaro i skolan, få måluppfyllelse, komma in på gymnasiet, för det ger goda förutsättningar vidare i livet. Det handlar också om att föräldrar ska kunna känna sig trygga i föräldrarollen. Och då är det ofta föräldraskapsstöd det handlar om, den typen av insatser. Eller insatser som främjar en meningsfull fritid för barn och unga i deras liv. Så där är TSI och betydelsen av det.
Det är glasklart.
Vad bra.
Vad har ett uppdrag varit? För det här är ett regeringsuppdrag.
Ja, uppdraget bottnade i eller kommer från tillsynsrapporter som pekade på att det brister i samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Och att barn på grund av det då faller mellan stolarna eller får vänta orimligt länge på hjälp. Det är de där organisatoriska mellanrummen som vi pratade om som det handlar om här. Och det här är brister som har påpekats länge i tidigare utredningar och man har jobbat med det i tidigare regeringsuppdrag också. Så utmaningen här är ju att hur kan vi få det långsiktigt, att vi inte ska behöva ha fler uppdrag kring det här, kan man ju säga kort och gott. Men i uppdraget så ingick också att titta på hinder och framgångsfaktorer. Vad är det som främjar och vad är det som hindrar samverkan för att fånga upp barn i ett tidigt skede? Och i det så var det också en viktig del att sprida erfarenheterna. Och det som har kommit ut av det är ju en TSI-bok som vi har tagit fram som beskriver då våra erfarenheter av arbetet och pekar på vilka hinder och framgångsfaktorer som behövs. Och den här TSI-boken finns på våra webbplatser så den kan man enkelt få tag på. Plus att det finns ett faktablad där för beslutsfattare som är kortfattat där vi beskriver också vad som behövs.
TSI har ju pågått i 6 år vid det här laget och följt ett stort antal utvecklingsprojekt. Vilka är de viktigaste komponenterna när huvudmännen ska starta upp en satsning? För det måste ni ha samlat på i den kunskapen idag.
Det stämmer. Och just det här att vi har följt utvecklingsarbeten under så lång tid. De har ju varit 40 till antalet, funnits i 90 kommuner, 16 regioner, runt om i landet, från norr till söder, stora kommuner och mindre kommuner. De har haft lite olika inriktning. Men det har gjort att vi har kunnat få fram de här liksom grundkomponenterna som är så viktiga i TSI-arbetet. Och de som Kerstin var inne på har vi med i TSI-boken där vi beskriver just hur kan man starta upp och hur kan man organisera och följa upp TSI-arbete. Och boken bygger ju på de här erfarenheterna. Hur jobbar man där ute i landet med de här olika TSI-arbetena? Men vi har också tittat på den aktuella kunskapen. Vad säger forskningen om när man jobbar i tidig samverkan mellan olika verksamheter? Så det har vi tittat vid 2 tillfällen och där ser vi att det är väldigt mycket som är samstämt i forskningen och det vi har sett inom TSI-satsningen också. Och Kerstin, det här med att starta upp, kan du säga någonting om?
Ja, just det. När man startar upp ett samverkansarbete med flera aktörer så är det väldigt viktigt att man tillsammans enas om problembilden. Vad ser skolan för problem? Vad ser hälso- och sjukvården för problem? Vad ser socialtjänsten? För det är väldigt lätt att man missar det. Att det här planeringsarbetet, att man tillsammans bestämmer också då vad är det för problem vi ska jobba för att lösa? Hur ska vi lösa dem? Och vad vill vi ha för resultat? Så en viktig del i TSI-arbetet har varit att grunda för det. Och då har vi som hjälp tagit fram en logikkedja. Eller den finns sedan tidigare men den finns beskriven i TSI-boken som just beskriver de här stegen. Och det som är jätteviktigt att tänka på när man startar ett utvecklingsarbete det är att tänka både struktur, organisation och individ. För det är väldigt lätt att man fastnar i att prata om strukturen. Hur ska vårt samverkansarbete vara organiserat? Och det är väldigt lätt också att prata om samverkan istället för att göra samverkan. Och vi har sett det i TSI och kallar det lite på skoj muffinsmöten. Att man sitter och äter kakor och pratar om samverkan och det är så trevligt att träffas. och sen så kommer man inte vidare. Och därför så är det viktigt i det här planeringsarbetet då att man har en plan. Till exempel man kan sätta den väldigt lågt. Att i vår kommun, när vi har, efter en termin så ska vi vara klara med de här diskussionerna om strukturerna. Då ska vi i alla fall ha bestämt att 3 barn, 3 familjer ska få stöd i höst. Och att man är väldigt noga med att sätta ut sådana mått. Annars är det väldigt lätt att det blir torrsim. Sen ska det behöver det vara politiskt förankrat förstås. Det är ju självklart att ohelst både majoritet och opposition så att utvecklingsarbetet eller samverkansarbetet håller över tid. Det är väl det jag tänker som är det viktigaste när man startar.
Hur går det till praktiskt då när kommunerna och regionerna då arbetar med TSI?
Där har vi ju fått mycket inspel när vi har följt de här kommunerna och regionerna runt om i landet. Och den lokala kontexten påverkar ju självklart och förutsättningar. Men vi har sett vissa komponenter, bland annat handlar det om att TSI är ju inte en viss metod. Utan vi pratar om att det är en strukturerad form för samverkan. Det blir som ett liksom TSI-paraply. Och under där ingår en massa insatser som görs utifrån vardera verksamhet. Men skillnaden är att man samordnar det för familjens skull. Och en central del som alla jobbar kring på olika sätt är att man har ett tvärprofessionellt team. Och det handlar om att man ses med regelbundenhet med representanter från de olika verksamheterna. Det kan handla om en rektor, en elevhälsochef från skolan. Det kan handla om någon från öppenvården inom socialtjänsten. Och kanske en kurator från primärvården som är med på de här mötena. Och då stämmer man av. Vad är det för barn och unga man skulle behöva samverka kring? Och självklart är det ju så att man har haft dialog med familjen då om att lyfta i det här tvärprofessionella teamet så att de vet om det. Fördelen att göra så här, att inte ha med familjen från början utan att de professionella i verksamheterna får prata med varandra, det är ju att man slipper ha familjen med när man ska prata om vem gör vad, på vilket sätt och hur. Det kan ju handla om diskussioner kring resurser eller ansvarsfördelning som är oklar. Och det är ju jättebra att det görs upp innan man har en vidare dialog med familjen om vem ska komma in. Och sen kanske skolan bjuder in tillsammans med socialtjänsten och familjen för att planera vidare. Så. Sen har vi sett att samordnaren, det är en roll som är jätteviktig i det här arbetet. För som jag var inne på så är det olika verksamheter som möts. Någon måste ju samordna det här. Någon måste se till att de här mötena blir av. Att det är representanter som är med. Förankra utåt i de olika verksamheterna. Men också lyfta vissa frågor som kommer upp. Som kanske behöver komma upp i en styrgrupp till exempel. Eller utvecklas vidare på mer strukturerad nivå. Så den rollen är jätteviktig.
Hur går det till att utser de med samordnarna? Gör man det tidigt i processen eller är det i varje fall? Och är det socialtjänsten eller skolan oftast? Eller hur, vad har ni för?
Det är en jättebra fråga. Vi har fått en del frågor kring just det. Och det handlar ju om att där måste man enas i TSI-arbete. Vem är mest lämpad? Och det kan vara från de olika verksamheterna. Ibland är det någon från socialtjänsten. Man kanske har en utvecklingsavdelning där man jobbar med den här typen av frågor. Ibland kan det vara någon från hälso- och sjukvården, från folkhälsan till exempel som är involverad eller från skolan. Så det behöver man se utifrån en lokal kontext. Vem är bäst lämpad så? Men det är fördelaktigt om det är en person som är utsedd tidigt som kan verkligen vara med. Det Kerstin var inne på att starta upp utvecklingsarbetet från start och följa hela vägen så.
Vi kan väl lägga till Emma där att det är ju styrgruppen. Det finns ju ofta en styrgrupp knuten till TSI-arbetet som utser samordnaren. Att det finns ett konsensus i de 3 olika eller om det är flera verksamheter som deltar. Ja, men jag tänker fortsätta här det vi pratade om hur man arbetar konkret och det handlar då om insatser. Och insatser, det som är för TSI, det är inte så märkvärdigt utan insatserna ges vanligen i varje verksamhet. Man pratar i det tvärprofessionella teamet och bedömer barnets behov av insatser. Men sen kan det vara så att det landar i att det är skolan som behöver gå vidare och göra någonting. Göra en särskild anpassad åtgärd i skolan för barnet eller samtalsstöd på socialtjänsten kan det handla om. Eller inom också föräldrastöd inom barnhälsovården. Så att alla 3 verksamheterna kan vara aktuella. Men ofta man behöver koordinera stödet så att man också tänker igenom och har en plan för hur stödet ska genomföras. Och sen ibland tillsätter man en koordinator som, om det är flera verksamheter som är inblandade och som Ebba var inne på, att inte barn och föräldrar ska behöva samordna stödet utan att det finns någon som hjälper till med det. I sammanhanget när det gäller insatser kan det ju vara intressant att nämna att vi gjorde en litteratursökning. Vad finns det för effektiva insatser när det gäller förebyggande arbete? Och vi gjorde litteratursökning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och tittade på det. Och då visade det sig att föräldraskapsstöd är en insats som är effektiv men också kostnadseffektiv. Att den ger effekt på ganska kort tid. Och det är ett viktigt resultat, tänker vi, för beslutsfattare. För ofta är det att insatser när det gäller förebyggande arbete kan ju ta tid innan det visar sig. Men här kan man få ett resultat på kortare tid än några år i alla fall.
Man kan räkna hem det under mandatperioden nästan.
Precis.
Så. Det är ju inte oviktigt när man är politiker. Ni tittar på det här ovanifrån och skolan, kommunen eller socialtjänsten och hälso- och sjukvården träffas och pratar det här. Sen har vi ju brukarna också. Hur många av de satsningar ni jobbar med har fått till rejält brukarinflytande? Har ni koll på det?
Ja, vi hade ju det som i uppdraget ingick det också att barn och föräldrar skulle involveras i verksamhetsutvecklingen, i utvecklingen av arbetet. Vi pratar inte om att vara delaktig i sitt eget ärende om man säger så, utan vi hade ju uppdrag att stödja utvecklingsarbetena i det. Och det har vi gjort också. Vi har tagit fram PM kring det och vi har haft ett webbinarium. Men vi ska vara helt ärliga och säga att det har varit svårt. De har jobbat med det utvecklingsarbetena, men det är inte så många som har liksom kommit fram till ett konkret resultat hur man ska arbeta med barn och föräldrar i det här. Vi har flera konkreta exempel i TSI-boken och jag kan bara nämna ett här lite kort. Det var en kommun som såg att skolfrånvaron var väldigt hög och man bestämde sig för att vi intervjuar barn och unga då. Vad är det som gör att de inte kommer till skolan? Vad säger de? Och då kom det fram att barn sa att nej, men när vi är borta är ingen som hör av sig. Det är ingen som frågar varför vi är borta. Då ändrade man rutinerna och istället för att sluta vuxengissa då, så gick man på vad barnen tyckte. Och det var det att man vid varje tillfälle så hörde läraren av sig till eleven och liksom uppmärksammade på frånvaron och undrade var eleven var och att den var välkommen tillbaka. Det här landade också i att man förbättrade sina rutiner för att samarbeta med socialtjänsten, för man upptäckte också att frånvaron kunde bottna i att det fanns behov av stöd i hemmet. Så det är ett väldigt bra exempel på att hur viktigt det är att sluta vuxengissa och fråga dem det rör.
Att få samverkan och fungera över tid är ju svårt, det vet vi sedan tidigare. Hur ska man få satsningar och inte bryta samman efter en tid, så här, månader eller år.
Mm.
Jag har ju varit med om flera välfungerande satsningar som ju ändå, alla har varit överens från långt in i dem att de är bra, men så har det ändå stupat av olika anledningar. Det här måste ju ni veta rätt mycket om i det här laget.
Det är verkligen avgörande det du är inne på, att det kan förbli långsiktigt och hållbart och blir ett utvecklingsarbete där man också skruvar och förändrar men inte tar bort. Vi har sett väldigt många projekt, precis som du är inne på, som blir projekt med kortsiktiga medel och så är det en projektledare som leder under en kortare tid och sen implementeras det inte ordentligt. Det vi ser är viktigt är att dels visa på värdet av tidiga insatser och samverkan och det här sättet att jobba för barn och unga, att man behöver kunna se det. Och också visa på att hur viktigt det är när barn och unga får hjälp innan problemen växer sig större. Att kunna komma in tidigt i en ogynnsam utveckling. Att det blir lönsamt för individen men också för samhället utifrån alla stora samhällsutmaningar vi har idag, är det här jätteviktigt. Vi ser att den politiska förankringen, som Kerstin var inne på, är jätteviktig. Att den blir långsiktig, hållbar, att den är bred så att det inte blir förändringar när det är en opposition som kommer in till exempel med mandatförändringar. Så. Det behöver finnas resurser, tid och förutsättningar långsiktigt och det måste vara förankrat. Och för att kunna göra det, då måste man ju ha uppföljningar. Man måste följa upp sitt utvecklingsarbete, både i arbetssätt och vad blir skillnaden för barn och unga när vi jobbar på det här sättet. Så det är jätteviktigt. Och sen ser vi att det är viktigt att det finns en plan, att man går från pilot eller projekt till det här mer permanenta verksamhetsarbetet som sitter, att man har ett TSI-arbete som verkligen sitter. Och att man inte fastnar i det här vi har pratat om, muffinsmöten, så, utan man verkligen jobbar med strukturen men också rent operativt. Hur jobbar vi nära barn och unga och våra familjer och hur utvecklar vi det? Det vi kan se är att en utmaning för hälso- och sjukvården, det är när man jobbar inom kommunerna på olika sätt. För då ska regionen möta upp kanske 5 olika kommuner som har olika samverkansstrukturer. Så. Och det blir jättebesvärligt många gånger och problematiskt. Så att kan man få till en gemensam modell, till exempel i ett län, där regionen, hälso- och sjukvården kan komma in och kommunerna har ett gemensamt sätt hur man jobbar, då underlättar ju det och det skapar förutsättningar för det långsiktigt. Och där har vi ett gott exempel uppe i norr, HLT, hälsa, lärande, trygghet i Region Västerbotten, där man har jobbat på det här sättet. Och då kan man också stödja från regionens håll med utbildningsstöd, man kan stödja samordnare som jobbar lokalt i kommunerna också, så att man får det mer som ett gemensamt arbete också, vilket är jättevärdefullt. Så helheten är viktig. Och sen slutligen vill jag säga att det är viktigt att alla barn och unga i risk för en ogynnsam utveckling nås av det här. Och då behöver privata vårdaktörer, fristående skolor också omfattas av ett sånt här arbete såklart.
Jag kan lägga till där att ytterligare ett län som jobbar med samma modell i kommunerna, och det är Kronoberg. Och sen så kan det vara viktigt att lägga till att vad vi såg då, som Ebba var inne på, det är att man har svårt att gå från pilot till permanent verksamhet. Och det som blir då, som har varit svårt då, det är att man kanske börjar med TSI-arbetet i en skola. Det är väldigt lätt att ett avgränsat arbete, att man kör TSI-konceptet där. Men sen att man inte kan skala upp arbetet, för då kanske det är så att det plötsligt inte finns resurser när man ska gå upp, till exempel då om en skola har alla dessa huvudmän som finns i en kommun och sprider det. Det är en utmaning som man måste ha en plan för. Man måste ha en plan för uppskalning.
Upplever ni att det är resursfrågan som är det stora problemet med uppskalning?
Ja, mm. För ofta är det så att de här utvecklingsarbetena kanske också har finansierats med tillfälliga projektmedel, statsbidrag som är ettåriga. Här har vi en utmaning med långsiktigheten då. Och när man ska skala upp så handlar det ju om att det ska vara permanent. Och då är det en resursfråga.
Svenska sjukan av projektstyrning, ja.
Jag tänker ett tillägg där också utifrån resursfrågan, att det också inte blir personbundet. För det kan vi ju se, risken finns ju att det blir personbundet. Det måste verkligen implementeras ut i de olika verksamheterna brett. Så att det inte hänger på några nyckelfigurer i de olika verksamheterna. Det är ju också jätteviktigt.
Och så slutar de och så faller det.
Precis.
Nu har ju ni funnits som stöd till alla de här 40 projekten under en 6-årsperiod. Hur tänker ni att de kommer att klara sig framöver när TSI inte kommer att finnas? Tänker ni att det behövs ett permanent nationellt stöd som ni har varit för att det ska fungera på lokal nivå? Eller tror ni att det här flyger av sig självt?
Ja, det är en bra fråga. Vi myndigheter har ju sett också det, att det har varit ett väldigt bra signalvärde att vi två myndigheter samarbetar. Vi förväntar oss att kommuner ska samarbeta. Då är det också viktigt att man på nationell nivå gör det. Och det vill vi fortsätta med. Regeringsuppdraget är slut, men vi kommer att fortsätta stödja spridningen och också se till att samordna olika satsningar som också fortsätter i spåren av TSI. Vi har ett nytt uppdrag nu om skolsociala team till exempel, som är väldigt lik TSI. Och där kommer vi att vara med och jobba i det projektet, men också se till att vi också drar nytta av de erfarenheter som vi har dragit i TSI. TSI-boken till exempel är alldeles utmärkt att ha som stöd när man jobbar med skolsociala team. Och sen har vi också då allt som pågår när det gäller det brottsförebyggande. Och TSI och brottsförebyggande arbete har också väldigt mycket likheter. Vi har SSPF till exempel då, samverkan, skola, socialtjänst och polis. Och det blir vår uppgift att få ihop det här och se till att man inte uppfinner hjulet igen, att man inte bygger parallella strukturer i kommunerna med det brottsförebyggande och annat förebyggande. Där ska vi finnas. Och vi vill ju se till att det blir permanent ute i verksamheterna. Det är det viktiga.
Så då föregår ni lite med gott exempel nu och
Exakt. Permanentar
det här myndigheterna emellan.
Ja. Mm. Det är det vi hoppas på.
Ja, det blir man ju glad av att höra. En annan fråga är ju sekretessfrågan, som ju har diskuterats mycket de senaste åren. Polisen vill ha tillgång till kommunernas socialregister och en statlig utredning presenterade i höstas ett förslag om minskad sekretess. I TSI-satsningen så har ni samverkat mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vad är er erfarenhet av dagens sekretesslagstiftning? Förhindrar den att barn får bästa tillgängliga hjälp eller gör den det inte? Det här är ju en 10 000 kronors fråga i dagsläget.
Mm. Det som har varit väldigt intressant i TSI är att det här har inte varit något större problem. Och det vi har sett att det handlar mycket om en metodfråga. Kommer man in tidigt med stöd, då har man möjlighet till en tillitsfull relation med föräldrar och unga. Och då kan man också beskriva att vi från skolan skulle behöva samverka med socialtjänsten för att ni och er familj ska kunna få bäst stöd. Och ni har möjlighet att få information om vilket stöd som finns och möjlighet att planera vidare för det, eller hälso- och sjukvården. Så det handlar väldigt, väldigt mycket om det. Det finns en risk dock att man hamnar i mer diskussioner kring hur ska vi skriva det här pappret då? Hur ska vi skriva på sekretesspapper? Och ska det vara skriftligt eller muntligt? Och så fastnar man i det och så kommer man liksom inte vidare. Så att det gäller att börja prata med varandra och börja prata med familjen om att vi samarbetar. Vi har den här strukturen och det fungerar ofta väldigt bra. Då har vi inte sett att det är något hinder så. Och sen kan man också vara tydlig med skollagen till exempel förändras i somras. Och där har man också mer stöd för att samverka med hälso- och sjukvård och socialtjänst. Så att man använder den lagstiftning som finns som stärker det här. Och det skriver vi om i TSI-boken också. Så det kan man gå in och kika mer på det. Mm. Sen finns det en utmaning som vi ser och det är kopplat till GDPR-lagstiftningen. Att man inte kan följa upp på individnivå. För de här verksamheterna som samverkar tillsammans skulle behöva kunna följa upp på individnivå. Så det är en utmaning som finns.
Har ni tittat på vad det finns för möjligheter att göra det rent juridiskt?
Ja, vi har tittat på våra jurister på båda myndigheterna och håller på att undersöka det. Och vi har också återkopplat i våra redovisningar till regeringen att det här är ett hinder som vi ser.
Mm. Ni är ju två otroligt erfarna och kunniga personer som har haft ett långt yrkesliv i den här sektorn. Vad har förvånat er mest under arbetet med TSI de här 6-7 åren?
En sak som jag tycker är förvånande, det är att alla pratar om att man vet att det är det här som behövs. Det är det här som måste till. Det är det här som är jätteviktigt för att kunna bryta barn och ungas ogynnsamma utveckling. Vi måste samverka, vi måste komma in tidigt. Och ändå är det svårt att få till det långsiktigt. Och det är inte första gången man har såna här satsningar. Så det är en sak som förvånar, att vi gång på gång behöver verkligen satsa på det här.
Men vad är det då som hindrar?
Jag tror att det är mycket det vi har varit inne på. Att man måste ha en bred politisk förankring. Man behöver få till långsiktighet och stabilitet. Att det inte blir de här projekten, utan att det blir ett långsiktigt arbete. Och att man också ser vinningen i att vi gör det här. Till exempel om skolan samverkar med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Då kan det möjliggöra för att elever att nå målen i skolan. Att man ser att det hänger ihop så. Att det inte är de här enskilda verksamheterna med stuprör emellan. Sen måste verksamheterna såklart ändå jobba inom sitt verksamhetsfält utifrån lagstiftning, utifrån förutsättningar och resurser och så vidare. Men att det här är också något som kan gynna och täppa till och gynna varandras verksamheter på ett väldigt gott sätt. Sen tänker jag på en sak till som vi har varit inne på, det här med att göra barn och unga delaktiga. Det kan förvåna mig lite för att jag tänker att det finns så många verksamheter som jobbar nära barn och unga. Förskola, skola, fältassistenter, fritidsverksamheter. Men många gånger kanske vi tänker att det är klurigare än vad det är att fråga barn och unga. Man tänker att man måste ha en viss struktur för eller metod för och man blir rädd för att fråga fel. Men att svaren finns många gånger lättillgängligt, att man skulle kunna nyttja det mer. Så det är någonting som jag tror många behöver utveckla. Men det finns också goda exempel och vi beskriver en del av dem i boken.
Mm, jag ska komma med ett positivt inspel här. Det som har förvånat mig. det är att kommuner har lyckats enas om en gemensam arbetsmodell. Vi har självstyrande kommuner i landet som bestämmer själva hur de vill lägga upp sitt arbete. Men att man har enats om en gemensam arbetsmodell som ju faktiskt är en framgångsfaktor då för att få med sig hälso- och sjukvården. De exempel vi nämnde som Västerbotten och Kronoberg. Det har förvånat mig mycket och det tycker jag är jätteviktigt att bygga vidare på. Den medskicket är, från oss, från mig, det känner jag, det är viktigt att bygga vidare på det.
Har du någon tankar om varför det har fungerat i de två länen?
Ja, konkret tror jag till exempel att Västerbotten, där har man jobbat länge. Det har tagit tid att komma överens om en modell. Och jag tror att det startade 2012 redan inom ramen för uppdrag psykisk hälsa som SKR håller i. Men en framgångsfaktor där, det är att modellen är ganska enkel. Den är inte så krånglig, den är lätt att implementera. Det tror jag är någonting som man ska ta fasta på när man sitter och funderar i en kommun. Vad är det för modell vi ska välja som vi kan enas kring? Då blir det lättare att implementera den.
Tack att ni kom hit. Superintressant att lyssna på er.
Tack.
Stort tack för att vi fick vara här.
Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och som görs av Akademikerförbundet SSR.